Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan så har jag en bok i min hand som jag läst. Den heter Den svenska vapenexporten.
Ja.
Mm. Med mig har jag Linda Åkerström som har skrivit den här. Välkommen.
Tack.
Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig, så vi kör igång där.
Ja, jag är statsvetare från början och har jobbat i 15 år ungefär i den svenska fredsrörelsen med frågor som handlar om svensk säkerhetspolitik, utrikespolitik och försvarspolitik. Mm. Och de senaste 10 fokuserat på svensk vapenexport. Mm. Och jobbar just nu som policychef och sakkunnig i den frågan på Svenska Freds, som är Sveriges största fredsorganisation och en stor kritiker, ska sägas, till svensk vapenexport.
Ska man ha det med sig när man läser och hör det här, att du har det perspektivet?
Jag tycker alltid man ska ha med sig det perspektivet, oavsett vad man läser eller hör, vem det är som har skrivit det, var det kommer ifrån. Men om man läser boken, så redan i inledningen så är själva inledningen en scen från när jag besöker en vapenmässa i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten. Mm. Och redan där så är det väldigt tydligt vad min roll är, eller att jag jobbar för en förening som är som kritisk till den här exporten och att jag jobbar med att ifrågasätta den. Mm. Men boken är ju inte skriven, tycker jag, och har jag också fått liksom respons kring. Att det är som ingen debattbok, utan det är mer en...
Det är mycket fakta.
Ja, det är mycket fakta. Det är mer, här har du frågan, vad tycker du om den?
Mm.
Kanske det upplägget mer.
Det jag tänkte på när jag första gången såg titeln, den svenska vapenexporten, då förflyttas ju mina tankar till 80-talet, Bofors. Känner du igen det?
Jag tänker att det var för att den skandalen kring Bofors-affärerna gjorde väldigt stort väsen av sig. Då var det ju på löpsedlarna varje dag.
Och sen Peter-dokumentär i efterhand. Alltså det har ju,
ja, men precis. Det är ju spännande. Men vapenexporten nu är ju större än den någonsin har varit. Så på ett sätt så är frågan liksom en större fråga nu än vad den var då.
Och det är det jag tycker är intressant. Jag tror att det är inte så många som vet om det kanske. Många som det finns. Och det är därför jag tänkte att det ska bli kul att prata om. Och mycket som jag lärde mig med boken. Men om vi ska lägga lite så en grundförståelse kring det här, hur stort det är. Med kanske lite siffror eller så här, vad handlar det om? Vad är det, hur stor är den här industrin?
Vi kan börja i att Sverige, svenska företag eller svensk företag i Sverige som säljer krigsmateriel då, som det är formellt heter, men jag brukar prata om vapenexport, sålde för 15,5 miljarder förra året, och de senaste åren så har det legat ungefär mellan 15 och 20 miljarder exporten, och det är 0,8% av världens totala globala liksom, vapenhandel.
Alltså globalt så står det för
0,8%.
Men i Sveriges export av hur stor del av...
Ja, Sverige, ja, precis. Det är ju, Sverige står för 0,8% av, Sverige, av världens totala vapenhandel.
Ja, okay.
Så vi är på 13:e plats då av världens vapenexportörer. Det är ju, det kan man ju, är det mycket eller lite är ju en liksom berättigad fråga. Det kan ju, det är ju väldigt lite jämfört med USA eller Ryssland eller sådana stora aktörer. Men det är ju mycket om man ser till Sveriges befolkning, vår storlek som land. Man ska också komma ihåg att det är bara ett 60-tal av världens totala 195 tror jag det är stater som överhuvudtaget producerar och exporterar krigsmateriel.
Mm.
Så att Sverige har den positionen på den här topplistan får man väl ändå kalla det, är ju unikt.
Men av det vi exporterar, jag bara tänker alltså om man jämför med annat vi exporterar så att säga.
Ja, det är både mycket och lite samtidigt. Jag skulle säga att det är en ganska liten bransch jämfört med Sveriges liksom, totala export, jämfört med hur mycket stöd den får statligt och hur stor liksom, politisk roll den här branschen har fått. Men det är ju unikt att Sverige har liksom historiskt sett satsat så mycket energi, resurser, kreativitet, tankekraft på liksom aktivt bygga upp den här industrin. Som ett liksom politiskt val i linje med neutralitetspolitiken som den såg ut förut.
Mm. Och det tänkte vi ska återkomma till. Något som verkligen slog mig när jag läste den här, det är ju när man tittar på prislapparna för de här produkterna. Man kan ju tycka att det är dyrt med nya bilar eller när vi säljer, när vi exporterar Volvo eller Scania lastbilar. Men alltså när vi kollar de här produkterna, det är nästan så att det finns ju knappast några dyrare produkter. JAS, 1 miljard per flygplan som ett exempel. Det är mycket raketer och sådana saker som är så här, en halv miljon här och 1 miljon där. Alltså det är ju extrema prislappar. Det är otroligt mycket värt.
Mm.
Och sen ser man på tv när det skjuts och där flyger pengarna bara iväg. Alltså, det är ju gigantiska summor.
Det är en väldigt bra affärsidé om man ska se det på det sättet. Man exporterar någonting som sen sprängs och så skapar det ett behov av liksom någonting annat.
Precis.
Det skapar också rädsla hos någon annan som kanske då vill köpa för att skydda sig. Så på ett sätt är det liksom en bransch som skapar sin egen efterfrågan.
Ja, men, ja precis. Och det är verkligen... Nej, men, och man förstår så att det ligger så enorma pengar i det. Alltså om du signar en affär med som Sverige, om man med Brasilien köper JAS-plan, det är ju gigantiska pengar.
Ja, och det är också affärer som sträcker sig över väldigt lång tid. Att jag tror någonstans i boken att jag liknar det liksom, inte så mycket med att man köper liksom, jag köper en vara av dig och så är liksom affären över, utan mer som att man tecknar ett elavtal eller någonting. För att ju länge, lika länge som vapensystemet kan användas, behöver det uppdateras, det behöver support och så vidare.
Mm.
Så den här affärerna knyter då så här, köpare och säljare, regeringar då, till varandra i decennier.
Mm.
Vilket ju också är ett problem om man tänker på att det är länder, vissa köparländer då som har stora brister i demokratisk liksom, status eller kränker mänskliga rättigheter eller har väpnade konflikter och så.
Mm. Hur ser det ut, vilka i Sverige är det som är aktiva? Saab känner vi ju till. Är det hur många företag? Du listar det, jag minns inte.
Ja, de flesta känner ju till Saab, men jag får fortfarande frågan Saab, men de säljer väl bara bilar.
Okej, ja. Det var länge sedan. När lade de ner sina bilar? Det måste ju vara 15 inte. År, 20 år
sedan. Ja, det var länge sedan. Men Saab är ju idag Sveriges största vapenföretag. Otvetydigt störst. Jag letar efter några siffror. Jag skrev upp. 346 företag, myndigheter och privatpersoner hade tillstånd att tillverka och producera liksom, och exportera krigsmateriel förra året. Och av dem så var 75 liksom, aktiva exportörer.
Mm.
Så det är 75 företag, myndigheter och personer som är den här liksom, exportbranschen på något sätt.
Mm.
Och där är ju Saab liksom, otvetydigt störst tillsammans med BAE Systems Hägglunds, BAE Systems Bofors som då ägs av en brittisk koncern, BAE Systems numera. Nammo som gör ammunition och även Aimpoint som gör rödpunktsikten. Och så finns det ju många fler och många underleverantörer.
Så det är mycket jobb också inom den här branschen.
Ja, är det det? Alltså det är ju ett sånt vanligt argument som vi möter, inte bland politiker och så, som känner till den här, som känner till den här branschen och frågan väl, men i den som allmänna debatten så är ett av liksom, ett av förargumenten för vapenexport absolut att det skapar jobb. Men den senaste siffran som jag har fått fram är från vapenlobbyns egna organisation som säger att det var 11 000 personer då, det var för några år sedan, som jobbade med liksom krigsmaterialproduktion, vapenproduktion.
Mm.
Och det jag räknar ut i boken är 0,3% av Sveriges sysselsatta. Så det här är liksom inte en jättestor, det handlar inte om jättemånga jobb. Liksom. Och jag tror att om man skulle, liksom, det finns lite forskning på det här, men det är framförallt i Storbritannien, där man har kollat på så här, det stöd som den här branschen får av staten och jämfört det med liksom antalet jobb som kommer ut. Och slutsatsen är väl ungefär att så här, ja, vill man skapa jobb, vill man stötta en bransch för att skapa jobb, då finns det liksom andra branscher som man känner, som leder till fler jobb, om man säger så, än just den här. Så anledningen till varför Sverige liksom stöttar en vapenindustri eller tillåter en vapenhandel är ju inte på grund av jobben. Men det kan ju vara ett argument som jag tror är väldigt tacksamt för politiker att använda utåt i debatten. Det är liksom lättare att förstå. Och det är väl ett tacksamt argument liksom, när man ska försvara liksom, obekväm export till Saudiarabien eller Thailands diktatur eller någonting sånt.
Mm. Över tid ja, så har ändå exporten ökat.
Absolut.
På, ja. I de flesta parametrar, alltså hur mycket vi säljer och så vidare. Men och, ungefär, för har du någon siffra eller någon statistik som...
Exporten har ökat jättemycket får man ändå säga. Det är inte ett särskilt forskningsmässigt uttryck, men sen början av 2000-talet ungefär sexdubblas beroende på liksom år. Och antalet länder som Sverige säljer till har ju också ungefär fördubblats sedan 1990-talet.
Mm.
Så vi säljer ju mer och till fler.
Mm. Och vad är det vi säljer då?
Ja, allt möjligt. Alltså, om man försöker så här urskilja svensk vapenhandel, om man jämför den med liksom den globala vapenhandeln på olika sätt, så brukar man säga att Sverige ändå utmärker sig för att Sverige har satsat så mycket resurser på att bygga upp en industri som är väldigt bred. Andra länder har en mer specialiserad industri. Men Sverige och några länder till har liksom investerat i en väldigt bred industri. Så Sverige liksom producerar och exporterar allt från liksom ammunition, kamouflagesystem, mjukvara, stridsflyg, ubåtar, krigsbåtar, pansarvagnar och så vidare. Radarsystem. Det är väldigt liksom brett. Och det här är ju ett arv, eller man ska säga, från en politik som försökte göra Sverige liksom oberoende inom citationstecken, att Sverige som en stat med någon slags ambition att förklara sig neutral om det blev krig skulle kunna liksom vara oberoende från andra staters import. Nu var vi aldrig det, men det var det som var tanken. Så det är liksom det här historiska arvet, eller vad man säger, hänger kvar i den här breda industrin.
Mm. Och apropå det arvet, jag tänkte det kan man ju också prata mycket om kring den här, vad ska man säga, komplexa situationen mellan att vi ses eller kanske har en självbild av att vi är oberoende, sen att vi inte exporterar till länder som missbrukar sina vapen eller som är i krig, eller det finns ju massa delar i det där, men samtidigt också en del av det är att vi också vill ha kompetensen hos oss själva, att vi vill ha tillgång till. Alltså det är kopplingar till vårt eget försvar. Och så det är så många delar i den här mixen.
Ja, men en av de saker som gör att jag fortfarande tycker det här är så intressant efter så många år är just att så här, i vapenexporten eller, så krockar så mycket olika saker. Det är liksom utrikespolitiken, försvarspolitiken och säkerhetspolitiken och allt annat känns det som möts i det här i någon slags olöst dilemma. Där Sverige liksom länge har velat göra två saker samtidigt. Man vill vara den här goda, som humanitär stormakt, jämställdhet, mänskliga rättigheter, nedrustning och fredlig konflikthantering och medling och så. Samtidigt så har man velat ha det här liksom stora starka försvaret som ska då stå på egna ben med liksom ryggen i neutralitetspolitiken, vilket har gjort att man har skapat, man har accepterat, skulle jag säga, vapenhandel som ett som nödvändigt ont, som ett, det priset man fick betala för att täcka ett glapp mellan det vapenindustrin ville producera och det som försvarsmakten och behövde. Och så är det ju fortfarande nu.
Just det.
Liksom, försvarsindustrin eller vapenindustrin i Sverige vill producera mer än vad det finns behov att köpa in hos försvarsmakten.
Så att man helt enkelt krasst så tar man pengarna man tjänar på att liksom kunna utveckla.
Men vapenindustrin i Sverige är ju helt privatägd. Så de pengarna som tjänas av de här 15,5 miljarderna förra året, de går ju till privata företag. Inte sällan liksom internationellt ägda. Så det här är också ett missförstånd som jag ofta möter på, eller en myt att det skulle liksom ge, att det skulle vara i första hand för att tjäna liksom skattemedel. Det handlar mer om att man vill säkra produktionen av vissa typer, framförallt av vapensystem i Sverige. Man vill kunna ha en vapenindustri i Sverige. Det anses vara liksom säkerhetspolitiskt viktigt att kunna ha en vapenindustri i Sverige. Och för att den ska överleva då, med den bristande efterfrågan som det svenska försvaret liksom kan bidra med, så tillåter man den här exporten. Så har varit liksom grundargumentet. Och sen har det utvecklats under liksom decenniernas lopp till att vara så här, istället för bara oberoende, så har också samarbete blivit en del av argumentationen. Att man vill att de här vapenföretagen ska kunna samarbeta med andra för att ligga liksom långt fram i utvecklingen och så vidare.
Mm, precis.
Och så har man liksom kommit till en situation där man mer och mer ser på vapenexport som någonting som är bra i sig själv. Inte som ett nödvändigt ont, kanske lika mycket, utan också som någonting som är gott. Och där har liksom olika partier olika syn på handeln.
Mm.
Det kanske det här nödvändigt ont mer förknippas med en så här socialdemokratisk syn. Och där mer högerpartier står för det här liksom, att man tycker att vapenexport är en bra sak.
Det känns som att det är ett förvånansvärt stort glapp mellan de här frågorna och industrin mot vad det diskuteras eller rapporteras om medialt.
Hur menar du då?
Man läser ju aldrig någonting knappt om vapenindustrin, förutom om det är så här, nu är det på gång en affär med JAS, är det väl då i sådana fall. Alltså, om det är en JAS-affär på gång, det är senast jag minns de, som 10 år tillbaks, om jag har läst någonting om vapenindustrin så har det varit det. Mm. Nu är inte det på något vis heltäckande, men jag tänker att det diskuteras eller rapporteras inte mot att det är ändå den här växt och det är en komplex fråga. Det, alltså, så här. I den allmänna debatten så syns inte det här så mycket, tycker jag i alla fall.
Mm.
Eller?
Ja, men vad intressant. Jag tror folk tycker olika eller uppfattar det där lite olika. Men jag håller med om att det finns liksom en särskild sorts rapportering som behandlar liksom vapenindustrin som vilken annan industri som helst. Liksom mer industrisidorna, och nu har den här affären kommit, eller Saabs aktie har ökat med så här mycket. Och sen har vi en andra rapportering som kanske handlar om så här människors situation i Jemen, Sveriges relation till liksom Saudiarabien, och att det finns ett antal journalister som liksom då väver ihop de här två och gör någonting som handlar om så här, Sveriges relationer och vad vapenhandeln kan är uttryck för och hur det påverkar varandra och så. Men det jag håller med om att jag i alla fall tycker att det borde pratas mycket mer om det. Att det finns, jag kan sitta framför tvn och, liksom, och nästan ropa på rutan. Det är så här, men fråga om vapenexporten. När ni pratar om Jemen eller pratar om Thailand eller någonting sånt.
Ja, men precis, det tas inte upp i dem. Och jag kan knappt minnas att det heller att man hör politiker debattera eller få svara på det och ta ställning kring det särskilt mycket. Utan det är så många andra frågor som ligger före, framför.
Ja, men det är ju det här att det krockar. Det tror jag är, det känner ju också politiker av. Och det finns det är få politiker som är bekväma med att prata om den här krocken. Den är väldigt obekväm. Ja, att stå för att säga, ja, nej, men för att vi tycker att Saab ska få bra försäljningsförutsättningar, så är vi beredda med att låta dem liksom stödja en förtryckande regim i Saudiarabien där kvinnor inte ens får vara myndiga hela sina liv.
Mm.
Alltså den krocken är ju obekväm, och det är ju få som vill ta i den. Man vill prata om kvinnors rättigheter och kvinnorättsförsvarares liksom roll. Det vill man prata om i ett sammanhang, och sen vill man prata om vapenexporten och högteknologi och försvarets liksom styrka i ett annat sammanhang.
Just det.
Man, är inte, man vill ju liksom ogärna att de ska kopplas samman, för då blir det ju obekvämt.
Mm. Men det här med att få sälja tillståndsprocesserna, och det är liksom ett virvar av organisationer, myndigheter, alltså så här, tillståndsdelen av det. När jag läste det, det var så många inblandade, så det känns som att hänga med i Game of Thrones rollbesättning på något vis. Men hur går det till, och vilka är det som bestämmer och tar beslut? För det är ändå en huvudaktör, de här i
ISP.
Ja.
Ja, en sak som också är unikt för Sverige som vapenexportör är att vi, alltså de som fattar besluten om vilka företag som ska få exportera till vilka länder, vad, är inte liksom inom utrikesdepartementet eller regeringen, vilket det är som regel är hos andra länder. Men Sverige bestämde 96 att flytta ut det här till en myndighet som heter Inspektionen för strategiska produkter. Så förut låg det inom UD, då hette det Krigsmaterielinspektionen. Och sen blev det då Inspektionen för strategiska produkter, ett lite liksom bedrägligt namn. Men det är de som är liksom huvudaktören, skulle jag säga. Så när ett företag säger att Saab vill sälja ett radarsystem till Förenade Arabemiraten, då är det ett ISP som de skickar in sin ansökan. Och det är ISP som är liksom gör den här avvägningen mellan värden.
Ansöker man för en ny produkt eller till ett nytt land eller för varje ny affär? Eller?
För varje ny affär. Så man kan få tillstånd för ett visst antal system till det här landet. Och så är det liksom en rågång där.
Mm.
Så finns det finns andra upplägg också till olika länder. Men om man ska förenkla det, så handlar det så om det.
Mm.
Och sen har ISP till sin hjälp. Det handlar ganska mycket om praxis. Alltså, har man exporterat till det landet tidigare? Har man exporterat liknande system? Finns det tidigare affärer man kan som hänga upp det på? Men om det är så att det finns en liksom tveksamhet, så här, det här är ett nytt land kanske, det finns en väldig liksom krock mellan de här värdena, mänskliga rättigheter, väpnad konflikt, demokrati å ena sidan, och det här liksom försvarets behov eller behovet av, som man ser på att ha en vapenindustri i Sverige å andra sidan. Om det är en väldigt stor krock där, så kan man fråga ett råd som heter Exportkontrollrådet, som är ett råd av nuvarande och för detta parlamentariker som kan liksom väga in i besluten. Och det här upplägget är också liksom unikt internationellt sett. När jag pratar med kollegor i andra organisationer som bevakar vapenhandel i världen, så brukar de liksom vara så här, just det där rådet. Så här.
Men det är inte riktigt slut där. Det är också, vi har EU alltså med sina, vi har lite praxis från andra håll och kanter också.
Ja, det finns ett regelverk som är liksom tre delat kan man säga. Så det finns ett FN-regelverk som Sverige följer, ska följa. Och det är liksom, precis, vi kan ta det där. Det finns ett FN-regelverk, det finns ett EU, en gemensam ståndpunkt i EU. Och sen finns det Sveriges eget regelverk. Och som regel är Sveriges eget regelverk alltid striktast.
Vilket är det första? Vilket är det som bestämmer?
Nej, men det som är striktast bestämmer. I varje affär. Så alla de här
tre... Okej, de filtreras.
Ja, precis. Så kan man säga.
Jag fattar.
De filtreras igenom de här.
Så att egentligen i praktiken så är det sällan att så att säga, de aktiva politikerna, regeringen blir inte direkt inblandad.
Nej, som regel. Men sen finns det möjligheter i det också.
Mm.
Om det är så att det är liksom, det är någon, ett, liksom ett riktigt viktigt fall. Till exempel... Nu är det ju så att det är sekretessbelagt vilka fall man skickar upp, men i särskilt viktiga fall så kan ISP som hänskjuta besluten till regeringen. Regeringen är alltid liksom slutgiltigt ansvarig för svensk vapenexport.
Mm.
Och då kan de säga så här, nej men det här får ni besluta om. Vi har ingen vägledning, vi har ingen praxis. Eller så kan regeringen också säga, nej men alla beslut som handlar om det här landet, de vill vi bestämma om. Så regeringen har alltid liksom den möjligheten.
Ja.
Vilket vi brukar liksom, jag brukar vilja påminna om att det, så här, det går inte att bara liksom, frånsäga sig ansvaret som regering, utan här är det alltid regeringen som är ansvarig.
Men det är ju alltid bekvämare att sätta någonting på en myndighet, fast man gör med räntan.
Mm.
Då behöver man inte liksom helt ha ansvaret. Men ja, precis.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det låter nästan som att jag läser boken, men just det var lite, det är lite så här, aha, det är komplicerat med processerna, och det är hela tiden ett om mot män, och det i slutändan så får man ju en bild av att det är ganska godtyckligt, olika intressen väger mot varann, och det är praxis, och alltså, så i slutändan så känns det som att man ändå gör affärer för att det är ändå så stora pengar och det har en annan betydelse. Så, ja, alltså det slog mig att vad är egentligen viktigast i slutet? Vad görs det för affärer? Och, och det är mycket som är sekretess. Sådär.
Ja, problemet är när man vill granska vapenhandel är att väldigt mycket är sekretessbelagt. Så vi vet liksom ungefär vilka regler som gäller, men de är väldigt så här fluffigt.
Ja, precis.
De är fluffigt formulerade. Det står i princip att de här sakerna är viktiga. Man bör inte exportera om det finns en väpnad konflikt eller risk för väpnad konflikt till exempel. Man bör inte exportera om det finns allvarlig och omfattande brott mot mänskliga rättigheter i landet. Man bör, och om det är grova brister i demokratisk status, då ska det vara hinder för export. Men man bör inte, man kan ju ändå. Och det här hindret, hur högt är det? Kan man gå runt eller om under eller så? Mm. Och det kan man ju. För sen ska ju det vägas mot de här andra delarna som är värdet av att ha ändå en inhemsk vapenindustri och dess förutsättningar och så.
Mm.
Och den här avvägningen, hur den görs, det får vi väldigt lite information om.
Mm.
Och vi får inte veta i varje enskilt fall, ja, nu exporterades någonting till, ja, nu till exempel så diskuterar man en affär av JAS Gripen till Filippinerna som har stora problem på flera av de här kriterierna, mänskliga rättigheter, demokrati, väpnad konflikt. Så hur bedömer man det då? Just det får vi inte reda på.
Nej.
Så vi ser liksom regelverket och sen ser vi liksom
praktiken,
precis, konsekvenserna. Mm. Och sen däremellan så får man liksom lägga pusslet.
Mm. Kan du ge lite, för du listar ju en rad exempel på när vi exporterar till länder där det är böter med konflikter, där mänskliga rättigheter inte respekteras och så vidare och så vidare. Kan du ge några sådana exempel bara som man...
Mm. Det är ju regel att vi exporterar till länder som både är odemokratiska och rena diktaturer som ligger i väpnad konflikt och som bryter mot mänskliga rättigheter och till och med internationell rätt. Så det är liksom inte ett undantag. Vilket är också...
Och det har också ökat alltså statistiskt.
Ja, ja absolut. Och mycket av de här, att vi har ökat från 33 länder till liksom 60-någonting, det har också att göra med att man har öppnat fler länder för export. Just för att ge företagen bättre förutsättningar. Och en del av dem är ju liksom odemokratiska stater eller rena diktaturer. De senaste 3 åren så har i snitt... Eller 2020 till 2022 så gick 36% av svensk vapenexport till länder som klassades antingen som ofria eller delvis ofria av Freedom House. Så det är länder som antingen är, om man säger så, rena diktaturer eller länder som har så stora brister kanske i någon del av sin demokrati. De ligger någonstans liksom mellan demokrati och diktatur. Och det är länder som Förenade Arabemiraten, Qatar, Saudiarabien, Kuwait, Malaysia, Mexiko, Ungern, Filippinerna, Pakistan, Singapore och andra.
Mm.
Förenade Arabemiraten var Sveriges största vapenkund 2020 och 2021.
Mm.
En enormt stor mottagare.
Nej, och det intressanta blir ju där någonstans när man precis den där att man har praxis och säger en sak och gör en annan. Alltså mellan, man äter kakan och kvar den. Man är intresserad av besluten och hur man resonerar. Okej, att man gör så, men då får man väl kanske alltså, öppen med varför och vad som väger tyngst och så.
Ja.
För att praktiken visar ju att det verkar ju som att det, själva affärerna och andra intressen väger tyngre.
Ja, att man får höra hela tiden att Sverige har en så strikt vapenexportpolitik. Den är så strikt, den är en av världens striktaste, vilket ju många länder säger, ska sägas. Men om man tittar på utfallet så är ju Sverige ändå ett land som beväpnar diktaturer och människorättskränkare runt om i världen. Det tänker jag att det, huruvida vapenexportkontrollen är strikt eller inte har ju mer att göra med vad som blir utfallet än vad som står på pappret.
Ja, men det finns också exempel på när de sagt nej. Det är inte så att alla förfrågningar går igenom heller.
Absolut inte. Nej, det finns varje år exempel på att Sverige säger nej till olika länder.
Men ingen öppen statistik på ja eller nej, vad går igenom och inte och så?
Nej, det finns, inom EU så finns det ett system där länder, när man säger nej till någonting, då måste man rapportera det till andra EU-länder. Så att inte företag ska gå och liksom shoppa runt och se, ja men då fick jag nej på det här, i det här landet så testar jag ett annat land. Så då ska man kunna liksom samköra sina bedömningar där. Och därför rapporterar Sverige så kallade denials varje år vad man sagt nej till. Men det svenska systemet är också väldigt informellt. Så det är inte alla, och det betyder då att företag kan komma till ISP och säga så här, vi hade tänkt att börja marknadsföra till det här landet. Eller vi hade tänkt att vi skulle vilja sälja till det här landet. Och då kan ISP säga lite så här, nej men det tror vi inte skulle vara en bra idé. Och då hamnar det aldrig någon statistik. Då blir det inget så här formellt denial. Då har de aldrig kommit in med en ansökan.
Mm.
Och då har den heller inte blivit avslagen. Så det är det svaret som vi får i alla fall när vi pratar med ISP.
Man delar ju upp också i två kategorier.
Krigsmateriel för strid och övrig krigsmateriel.
Precis, och vilket ligger i övrigt?
Ja,
och varför delar man upp det så?
Ja, det tillkom någon gång under historiens lopp en uppdelning där. Och det är för att man skulle kunna ha lite striktare bedömningar vad gäller krigsmateriel för strid då. Så man kan börja med vad som är krigsmateriel kanske. Man brukar säga att krigsmateriel är någonting som ska vara särskilt utvecklat för militär strid. Så det är liksom inte vad som helst som kan användas i en militär miljö eller som säljs till en militär. Om man säljer en lastbil så kan det vara helt okontrollerat. Men om man säljer en lastbil med ett särskilt som fäste på taket eller för ett vapensystem eller som är bepansrat eller så, då kan det vara krigsmateriel. Och övrig krigsmateriel för strid, det ska vara någonting som har förstörelsebringande verkan, pratar man om. Så det är liksom det som spränger något. Det är bomben, det är granaten, det är vapnet. Det som vi liksom i kanske folkmun tänker på som vapen. Medan övrig krigsmateriel, det är liksom allting annat som behövs för att använda det vapnet i strid. Alltså, dagens krigföring är ju inte bara att man står liksom siktar på varandra med en kanon på varsin sida av ett liksom slagfält. Utan det blir mer och mer så högteknologiskt. Och då blir det också mer beroende av den här övriga krigsmaterielen. Det är någon mjukvara eller kommunikationsutrustning eller kamouflage eller någonting liknande. Det finns också system där i som är liksom rent kanske, ja, som man skulle kunna använda också för andra saker, mer liksom renodlat försvar, men typ minröjningsutrustning och så. Men det är undantagen.
Men det finns, apropå det med att sälja till andra länder, förutom då att de kan vara att de är i krig eller liksom direkt konflikt, så finns det också forskning som pekar på att kapprustning och upprustning leder ju också till att det rustas upp.
Mm.
Alltså att det kan få effekter. Det handlar ju inte bara om att de använder det direkt, utan det får effekter på närmiljön, andra länder runt omkring och sådär.
Jag skulle säga att man kanske, om man delar upp liksom kritiken mot vapenexport, varför är kan man vara kritisk mot vapenexport, så kan man ju kolla på vad så här, vapnen eller materialen direkt används till. Den är tillverkad för att liksom döda, hota, skada eller förtrycka. Det är dess som syfte, eller avskräcka. Så det kan man vara kritisk till. Och sen vet vi också enligt forskningen att vapenhandel, vapenexport, vapenimport från, liksom, till vissa länder ökar också risken för att väpnade konflikter uppkommer. Att de förlängs och att de förvärras. Så det är en annan fråga. Och det man kallar destabiliserande vapenöverföringar. Alltså vapenöverföringar som kraftigt ändrar en viss lands eller parts liksom, förmåga jämfört med andra länder runt omkring. Det finns också stora risker för att det leder till kapprustning. Att länder runt omkring ser det som ett hot, då behöver de rusta upp. Då blir de i sin tur ett hot för något annat land, så behöver det rusta upp. Och då har vi den här liksom, kapprustningsspiralen igång. Den tredje liksom, sättet man kan kritik man kan rikta är liksom, vad den här exporten betyder. Det är ju en export som inte bara är en handel med en liksom vara, vilken som helst. Det är en handel som också handlar om relationer mellan stater. Det är en handel med makt. Så om Sverige väljer att exportera, vi hävdar att vi har världens striktaste vapenexportregelverk. Vi har den här imagen av att vara en god aktör och ett fredsland. Väljer att godkänna ett land som har stora demokratiska brister eller... Vi väljer att godkänna en diktator som ligger i väpnad konflikt eller som förtrycker sin befolkning och liknande. Då innebär det också ett godkännande av det landets politik eller den ledarens beteende. Och forskningen visar också att vapenexport till just förtryckande regimer ökar risken att de också använder våld mot sin befolkning.
Mm.
Och våld eller så här, hot om militärt våld är ju ofta det som diktaturer eller odemokratiska ledare använder för att hålla liksom, krav på demokrati, frihet nere.
Mm. Ja, och det där med handel, att relationen och handel, kan inte det också spilla över till? Det finns ju såna, det perspektivet också, att ja, men om vi handlar, vi kan ju handla med andra delar också, om man är överens och man handlar med vapen. Kan det, och samma sak som man säger nej till en affär, att det kan bli som att, kan det gynna annan handel, så att säga?
Kan vapenexport gynna annan export?
Mm.
Mm. Ja, det är ett sånt argument som uppkommer då och då. Att till exempel när Sverige hade ett militärt samarbetsavtal med Saudiarabien under en tid. Och det fanns ett stort tryck på att Sverige skulle avsluta det eller inte förnya det här handelsavtalet. Då gick en rad höga företagsledare, bland annat en i H&M-gruppen, ut och skrev en debattartikel om att det här liksom, man skulle hedra ingångna avtal och att det här, om man inte förnyade det här avtalet, så skulle det kunna få effekter på annan handel och så. Ja, jag har inte sett någon liksom riktiga exempel på att det skulle ha den kopplingen. Men det är klart det kanske har. Sen är frågan om vad det är värt. Mm. Är det värt att stötta en diktator som förtrycker sin befolkning. Jag kan tänka nej. Det finns ju också ett argument som handlar om så här, nej, men handel kan också leda till demokrati och man kan sprida liksom demokratiska värderingar, mänskliga rättigheters värderingar genom handel. Och det är ju sant. Det finns ju verkligen liksom, handel har ju verkligen en roll att spela i att bygga relationer och så där mellan länder. Även i odemokratiska länder. Men då pratar man ju om handel som är mellan svenska företag och kanske företag i det landet. Eller, liksom, eller människor i det landet. Då har man ju en kontakt till de människorna och kontakt till de företagen. Och kan påverka dem på olika sätt. Det här är ju en handel som sker mellan företag i Sverige. Kanske i partnerskap med Sveriges regering. Och liksom en odemokratisk regim. Som Saudis kungahus eller liknande. Då är ju de möjligheterna mycket mindre.
Mm. Vart vi köper in våra till vårt försvar, hur ser statistiken ut där? Vartifrån köper vi? Köper vi från vår egna produktion?
Jag önskar att jag hade någon statistik där, men det finns inget regelverk för vad Sverige får köpa in krigsmateriel ifrån. Och därmed finns det inte heller någon statistik. Till exempel har Sverige ingått ett avtal med ett israeliskt företag nyligen som heter Elbit, som har varit inblandad i att förse den israeliska staten med materiel som används för att övervaka ockupationen till exempel. Som har blivit väldigt kritiserat nu just särskilt av det som händer i Gaza just nu när det här spelas in. Men jag vet inte vad Sverige köper in från. Jag skulle väldigt gärna vilja veta det. Det finns ju exempel på...
Det är hemligt.
Det är hemligt. Det finns liksom problematiska aktörer, till exempel Belarus, det som kallades Vitryssland förut, och Israel. Det är väl de mest liksom debatterade fallen. Men Sverige köper ju in från mer än svenska företag. Så kan man ju, det kan man ju konstatera.
Det här med marknadsföringen av de här produkterna. Du beskrev själv att du har i början på boken när du är på en sån mässa som är helt gigantisk. Där det ställs ut alla pansarvagnar och flygplan. Och, speciellt att gå runt på en sån mässa. Ja, måste det ju vara.
Kanske de mest bizarra dagarna i mitt liv.
Vart var den någonstans?
Jag har varit på flera sådana mässor, men den mässan som jag beskriver där mest är var i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten.
Ja, det var ingen liten älvsjömässa direkt.
Nej, jag tror det är 3 gånger så stor som svenska mässan i Göteborg, tror jag, området var. Ja.
Men marknadsföringen av de här produkterna görs ju på massa olika sätt, och du är ju inne på det, du nämner också. Ibland kan det vara av betydelse som kungafamiljen, smörjer relationerna med vissa länder och sådär. Har du exempel på det, hur det kan gå till eller hur det har gått till på olika sätt? Förutom kungafamiljen, men vilka som är inblandade?
Ja, jag tycker det är väldigt intressant med marknadsföring av vapen. För att det, på ena sidan så är det liksom en egen... Det är så många egna förutsättningar som gäller för vapenförsäljning. Samtidigt är det liksom lite som vilken annan vara som helst. Det finns också de här införsäljningsknepen och lockelserna, slogansarna och imagebyggandet som vapenföretag håller på med. Både för att sälja in sina vapen till andra länder, men också för att vinna liksom allas våran godkännande, alltså den svenska opinionen. Där pågår ju också en marknadsföring. Att framställa sig som liksom ett bra företag, ett etiskt företag. För att det inte ska vara så mycket som konflikt eller kontrovers från den svenska befolkningen. Så att,
har du exempel på det?
Ja, men nu till exempel så har Saab en jättestor marknadsföringskampanj. Som de kallar en del av Sverige. Där de marknadsför sig som så här, vi är ett företag som är en del av Sveriges försvar. Där de säger bland annat så här, vi skyddar din rätt att vara den du är, säger de. Samtidigt som de då exporterar till länder som... I den här reklamfilmen så är det då också 2 kvinnor som kysser varandra. Så indirekt så de försvarar liksom våra demokratiska rättigheter här i Sverige. Att till exempel leva som vi vill, älska den vi vill och så vidare. Samtidigt som de har en omfattande export till länder som förtrycker hbtqi-personer. Liksom, det grövsta som har liksom dödsstraff, piskrapp. Där det är förbjudet att vara en transperson eller att älska någon av annat kön eller liknande. Så det är ett exempel på den här liksom införsäljningen till oss i Sverige. Och sen finns det en införsäljning som sker till det andra landet också. Och det handlar mycket om att sälja in liksom, materialen, men också sälja in det svenska. Att... När man exporterar vapen så tävlar man liksom med sin nationella identitet i ganska hög grad. Och då blir liksom den svenska regeringen viktig, de svenska ambassaderna viktiga, svensk kultur och svenskt kungahus, då finns det också exempel på. Så till exempel, och de här planerna är ju också hemliga, men det finns ju några som har läckt, till exempel när Sverige skulle sälja JAS Gripen till Schweiz. Och då läckte de här planerna tillsammans med svenska ambassaden ut, där man hade planer på att sälja in då med svensk popmusik. Det var svensk mat i varuhusen och så vidare. Så att det schweiziska folket då, som skulle folkomrösta om det här, skulle liksom få en god bild av Sverige. Man har också försökt sälja in JAS Gripen till Indien med Ostindiefararen Göteborg. och olika liksom löjromsmiddagar och svensk filmfestival. Så det finns en väldig koppling där. Och så det finns exempel också från Sydafrika, en stor affär på 90-talet när Sverige sålde JAS-Gripen till Sydafrika. När Dr. Alban till exempel var där och spelade på en väldigt omtalad konsert. Ja.
Men det här drivs av företagen, det är inte så att det är politikerna, regeringen som har...
Nej, men båda, det är ju ett partnerskap på något sätt. Och särskilt när det gäller vissa vapensystem som till exempel JAS Gripen eller ubåt A26 från Saab, som klassas som så här väsentliga säkerhetspolitiska intressen. Extra viktigt att ha kvar produktion av i Sverige. Då finns det en extra liksom vilja från politiskt håll att få igenom affärer. För att man vill kunna ha den här produktionen kvar i Sverige. Och då blir liksom staten en del av affären. Så det är liksom staten och kapitalet. Här är det liksom de privata vapenindustrierna tillsammans med svenska staten och deras liksom förlängda arm i form av ambassader som gör det här liksom tillsammans.
Mm. Vill du bara ge något exempel på det, just det där med när kungafamiljen har, Victoria nämns ju i boken, hur det är kopplat till just marknadsföringen?
Mm. Det nämns ju till exempel i en stor affär med Saudi-Arabien där myndigheten FOI skulle bygga en vapenfabrik eller var med och bygga en vapenfabrik i Saudi-Arabien som fick väldigt stort som rabalder i Sverige 2012 tror jag det var. Och i en bok som heter Saudi-vapen av två grävande journalister på Sveriges Radio, Daniel Öhman och Göran Bodin, jättebra bok. Där beskriver de bland annat hur kronprinsessan Victoria var en del av liksom en delegation som kunde liksom öppna dörrar i landet. Och det finns något citat där från en chef på Saab som säger att det är liksom, ja, inget kan öppna dörrar som en kronprinsessa eller något sånt. Och att man kan ju tänka sig att det är extra viktigt i ett land som, där är då jag som säger, inte han. I ett land som själv är en monarki, en absolut monarki. Där man liksom också värderar monarkin som makt på ett annat sätt än vi gör här i Sverige. Där de mer har en symbolisk roll.
Mm.
Så det är ytterligare ett exempel på det här liksom svenskheten som säljs.
Ja, många, om man säljer till länder just där det är någon makthavare, en kung eller politiker som har makten som bestämmer, så är det ju den relationen viktig.
Mm. Det handlar ju också om väldigt långa, det är ju något man kan nämna kanske som en ytterligare aspekt. Att eftersom det handlar om så stora affärer, så mångmiljardaffärer i många fall när det gäller de här stora systemen i alla fall. Och att de pågår under så lång tid. Det kan ta så långt som liksom 10 år att sälja in en affär. Och sen kan den liksom leveransen pågå i 10 år. Så det betyder också att det hänger väldigt mycket på varje affär.
Mm.
Vilket gör också att det här är en bransch som präglas mycket av korruption. Det är en av de sakerna som har liksom, som uppmuntrar korruption, om man ska säga så.
Mm. De är så mycket värda.
Ja, det är så mycket som står på spel. Och sen är det också att det är affärer som säljs in till en regering där man också använder så mycket av agenter som hjälper till att sälja in affärer i mottagarländer. Så i alla stora JAS-affärer som Sverige har gjort har det funnits misstankar om mutor. Och också i vissa fall liksom konstaterade mutor när Saab sålde in JAS Gripen tillsammans med BAE Systems i Sydafrika, så konstaterades mutor som BAE Systems i Storbritannien som på något sätt liksom köpte sig fria på olika sätt, och den svenska utredningen lades ner i brist på resurser. Men det här är Transparency International säger att vapenhandel är liksom en av de mest korrupta branscherna i världen, tillsammans med näst efter olja och gas och bygg. Så då kan man tänka sig.
Ja, men det bäddar ju för det när det är så mycket värt en affär.
Mm, och så mycket sekretess också.
Mm, just det.
Och så finns det liksom väldigt få alternativ. Det pekar man också på att det är affärer som är så här, du har inte så många alternativ att välja mellan. Och det är så mycket som spelar in också. Det är inte bara så här, ja, jag har 5 flygplan här. Och så ska jag liksom utvärdera dem tekniskt. Utan det handlar också om hur mycket är den här politiska relationen värd.
Mm,
hur mycket, så det är mycket mer än själva liksom det tekniska som spelar roll.
Mm. Sista frågan. Förutom att läsa boken, vad har du någon rekommendation att skicka till lyssnarna kring ämnet?
Bilda din egen uppfattning. Och sen om du har någonting på nyheterna där de pratar om, ifrågasätt orden. Vad säger de för något? Säger de försvarsexport, försvarsmateriel? Säger de krigsmateriel? Säger de vapen? Vad använder olika aktörer för ord? Och vad vill de säga med de orden?
Ja, man kan välja för att rikta uppmärksamheten åt ett håll.
Ja, precis. Så det skulle jag uppmärksamma om man läser liksom nyheter och sådär. Och jag bildar i din uppfattning.
Om man lyssnar på det här och vill ställa en fråga till dig, kan man hitta dig någonstans?
Ja, man kan mejla mig linda.akerstrom@svenskafreds.se. Och om man vill veta mer om vapenexport, utöver boken, finns det också en hemsida, svenskafreds.se. Det finns jättemycket information om svensk vapenexport. Och om man landar i att man vill, att man är emot den här exporten och vill göra någonting åt den, då kan man också organisera sig där och bidra till det.
Tack för att du var med.
Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.